Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 238 utav Svenska FPL-podden. Jag som talar heter Fredrik Norrström och ja, ni hör att det är jag som programleder igen. Det innebär att Alex, han är fortfarande på semester. Kroatien ryktas om nu. Vi fick något sånt där jobbigt videosamtal. Det såg väldigt, så väldigt gött ut. Eller vad säger du, Stefan?
Jag tror han flyr fältet bara för att United är United just nu. Och liksom, han pallar sig helt enkelt inte hit när det går dåligt för United. Lite medgångssupporteraktigt här.
Ja, vi får säga att det är så. Men ja, det såg ju fint ut på bilderna. Det såg mindre fint ut för hans United, kan man väl säga. Det här avsnittet tänkte vi köra en agenda som ser ut så här. Våra byggen först ska vi kolla in i. Hur gick det? Ja, hur gick det egentligen? Och vad planerar vi inför helgen? Vi ska kika lite på veckans punkter där jag har satt ihop ett wildcard-lag. Det är inte draget om wildcard, men det är inte banne inte långt ifrån alltså. Vi ska kika in lite på Europaspelet som är just den här veckan nu innan Game Week 6 drar igång. Och sen så ska vi dra en kort svep på avstängningsläget. Efter det ska vi ta och kika in på veckans stryktipsrad, stanna till där. Vi ska lotta ut 3 stycken Superclub. Det har vi dragit lottningen här precis innan, så vi har 3 vinnare att gratulera. Och sen ska vi gå in på veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion. Och sen så ska vi spana in lite lyssnarfrågor. Ja, Stefan, den här veckan var ju en riktig skitvecka på ett sätt. Du är bäst i gänget, eller ska jag säga minst dålig?
Ja, nej, det var väl många som hade det jobbigt den här veckan. Ny skitomgång tycker jag, alltså så här med, om man kollar privat så, men och var bäst i podden, ja, nej, det säger väl inte så jättemycket den här veckan.
Nej, det landar på 39 poäng, va?
Ja.
Och 284 allt som allt, overall rank 2,4 miljoner och nej, vi dippar en del och det är väl Håland du träffar för Silvo eller övrigt, men vi som sitter på de här ganska template byggena, vi blev ganska hårt straffade den här veckan och alltså man undrar lite, hur ser lagen ut som plockar 60-70 poäng? Det är typ ingen liksom gör poäng så där som man har. Men ja, på något sätt så finns det de som tar mer poäng. Ja, det blir liksom inte så mycket jättemycket roligare när vi går vidare. Men vi ska för ordningens skull såklart redovisa Alex också, även om han inte är här. Hans kärna United gick inte bra och hans FPL-bygge gick väl i ärlighetens namn inte så bra det heller. 35 poäng ger honom en total poäng på 309 och en overall rank på 460k. Så att han leder fortfarande totalen eller sammandraget som vi kan kalla det för i interna poddligan där. Och ja, jag kan dra igenom mitt också lite snabbt. Vi ska ju verkligen inte stanna. 38 poäng, 293 totalt. 1,5 miljoner overall rank. Hur ser planerna ut inför helgen, Stefan? 2 fria byten, är det lappa laga eller är det liksom helrenovering?
Nej, det är någonstans mellan 2 byten kommer ju flyga av. Det kan flyga av 3 i ett fattigmans wildcard. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men tålamodet med Jackson är ju liksom kört i botten. Där känns det som att det måste göras något. Det finns mittfältare som står utanför bygget som verkligen knackar på dörren. Så att, vi får se vart det landar. Men det kommer bli hyfsat stora förändringar inför Game Week 6.
Vi måste ju stanna till lite vid den här Nicholas Jackson, för att vi var ju lite oense i podden inför säsongen där. Var han en flopp eller var han något att hålla i handen när det blåser? Och jag vill ju minnas att jag var den som hade sågen framme ganska rejält. Är det så att ni kryper till korset nu att inse att fan, det var inte så bra som vi trodde? Och då ska vi vara tydliga med att vi pratar FPL-mässigt. Han gör ju liksom mycket nytta i spelet och sådär, men samtidigt han är striker och han gör ju inga mål.
Nej, så är det ju. Sen fortsätter han ju ta sig till lägen. Den här matchen var väl den klart sämsta prestationen. Och kanske från Chelsea sida också. De skapade inte jättemycket lägen. Man har ändå ett stolpskott, så, men det kanske är de andra matcherna där han verkligen borde gjort poäng. Jag tycker ja, underliggande statistiken är inget att klaga på egentligen, men som sagt, han måste ju sätta dit det, och nu är det lite ja, men dels att Chelseas de här bra matcherna börjar ta slut, och liksom ja, men det är ju synligt att det är något som inte stämmer, och har man haft liksom bland de lättaste inledningarna av alla lag, och ligger där Chelsea ligger på, har de skrapat ihop 5 poäng och gjort 5 mål på 5 matcher, det är för dåligt. Så nej, det kan ju också bli lite så för honom nu att det blir lite hjärnspöken. Vi vet att Brocha börjar komma tillbaka och så. Det kanske blir att, ja, men att han plockas tidigare i matcher här också. Jag är också orolig för som ägare, förutom de uteblivna poängen som har varit.
Mm. Ja, det återstår att se vad om han får ordning på fötterna framför mål eller inte. För egen del så... Ja, jag sitter också med 2 fria byten och det återstår att se om det blir 2 eller 3 eller 13 byten, tänkte jag säga. Nej, men kanske inte riktigt det, men 11 i alla fall skulle det kunna bli i ett wildcard. Vi ska kika in i hur ett wildcard-lag skulle kunna se ut lite senare i avsnittet. Som sagt, det var ju en ganska mörk vecka för många. Vi märkte det i våra messenger-trådar att det var ingen... Det var liksom ingen klang- och jubelföreställning vad det gäller poängen, men vi kan väl trösta oss med att vi som hade dåliga veckor, att de som hade, vad ska man säga, bra eller medelbra veckor, det var inte så att de tog liksom 30-40 poäng mer generellt, utan ganska låga skårer, bortsett från några enstaka som sticker ut, men av de som kommer att komma hyfsat, alltså topp 1 miljon i slutändan, så var det ju inte många som hade över, vad ska vi säga, 50 poäng. Så att man tappar ju ändå inte så mycket, det är väl lite det man får trösta sig med, eller hur?
Ja, så är det väl. Och sen är det väl noterbart att vissa, ja, men ändå går emot Haaland som kapten i den här veckan. De som gör det kan ju skatta sig oerhört lyckliga att utfallet blev som det blev. För Haaland hade lika gärna kunnat gjort hattrick igen eller till och med ännu fler mål i den här West Ham-matchen.
Vad ska vi ta med oss annars från helgen som var, omgången? En hel del bänkningar som vi kanske inte såg komma. Estupiñán som vid förra säsongen hyllade att han kunde spela match ut match innan han var på landslagsuppehåll. Då var det direkt bänken. Chilwell som var taktiskt bänkad för att Pochettino ville spela Mudryk istället. Gick ju sådär. Det var ett par sådana där bänkningar vi inte såg komma. Är det något som oroar dig för att det kan fortsätta, eller tror du att vi går lite tillbaka till det normala här nu när spelarna är tillbaka och har varit på hemmaplanet då?
Nej, men det är ju som vanligt med landslagsuppehåll. Vi vet att alltså så här, Sydamerika, det är riskabelt. Det finns risk och kopplat till det. Sen har ju De Zerbi varit ganska öppen med att han kommer rotera mycket när Europaspelet kommer, och det visade han ju verkligen i den här matchen mot United. Det var ju många laguttagningar i den matchen som förvånade mig i alla fall på förhand. Och ändå så går de och vinner på Old Trafford, så det visar ju på en oerhört styrka och fingertoppkänsla från De Zerbis håll, skulle jag säga. Så jag tror att den där rotationen, det kommer vara i något man får oroa sig för varje vecka om man sitter på Brighton-spelare.
Ja, vi ska ju prata mer senare här om Europaspel som kommer för en hel del lag här. Så att, ja, matchandet kommer att vara intensivt. Vi hoppar väl in i veckans punkter på en gång och ger oss i kast med...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, de här tokigheterna som jag har hittat på, eller inte hittat på än, men som jag funderar på att hitta på i form av att trycka av ett wildcard. Så jag tänkte så här, Stefan, jag drar igenom mitt wildcard-lag i den ordningen vi brukar göra när vi ska redovisa dem. Position för position. Och sen så får du sticka in sågen eller hyllning, eller stämma in i hyllningskören. Lite utifrån vad du tycker. Men det är ett lag som, ja, men kanske inte i alla fall är liksom ybertemplate mot vad många sitter med. Och i mål då så har jag valt faktiskt att behålla fläcken som jag har i mitt bygge just nu. Och sen backa upp det med Areola i West Ham. Och det är väl kanske det mest template lagdelen i så fall. Fläcken är ju för jävla dålig målvakt. Jag fattar inte hur de kan ha värvat honom. Han är ju så fruktansvärt urusel i verkligheten. Men han spelar i ett lag som ändå är ganska defensivt starkt. Och uppenbarligen så ser ju Thomas Frank någonting i honom som inte jag ser. Och ja, det, jag vet inte, är det bara jag, Stefan? Eller är det en helt horribel hur han kan spela på den här nivån?
Jag vet inte hur mycket Brentford du har sett. Du kanske har satt luppen på honom speciellt. Så jag har inte sett att han har gjort bort sig nämnvärt. Jag vet inte, det är väl inte jättedåligt att åka till St. James' Park och bara släppa in en balja.
Nej, men just det, liksom, han är så osäker när han ska ut och plocka ner bollar. Han drar på sig den här straffen som är liksom i utkanten av straffområdet helt i onödan. Nej, jag vet inte, han ger liksom intrycket av att vara, det är ingen auktoritet i straffområdet, så kan vi säga. Men som sagt, det är skillnad på verkligheten och på FBL, och så länge han håller första spaden i Brentford så finns han i mitt bygge. Så fläcken Areola, ja, någon kommentar kring det?
Nej, jag sitter ju på samma målvaktspar, så jag har inte jättemycket invändningar där. Areola tycker jag ju liksom går från klarhet till klarhet här. Han gjorde en ny fantastisk match. Jag startade faktiskt honom mot City. Så att, det blev ju bra. Det blev några pinnar fler än vad många av de andra målvakterna plockade. Men han tycker jag man sitter jättebra med. Och jag hade liksom velat vågat gå på en Turner. Men jag är inte riktigt säker på att Turner kommer vara första målvakt i Forest. Men annars hade det kanske lockat ganska mycket att gå på de två. Men jag är inte så säker på Turner. Så att jag hade nog också hållit kvar vid fläcken där.
Mm. Och som du säger, Areola, han gör det bra. Och det öppnar ju också lite upp lite för att kunna göra det här som vi var inne på början. Som att vi inte vill göra. Men kanske varva lite ändå. Och det är klart att ja, men sitter man med en sån som fläcken och ser att Game Week 12, Game Week 13, riktigt tuffa matcher. Går man in och kollar West Ham och Areola. Han möter Forest hemma, Burnley borta. Ja, jag kan ju se mig själv spela Areola de två matcherna till exempel. Så att det finns nog en ganska stor möjlighet till att rotera de två lite grann. Vi ska kliva in på försvarslinjen i wildcard-bygget. Och då ser det ut enligt följande. Det är Fabian Schär, det är Sven Bottman, det är Joakim Andersen. Det finns ju två Andersen numera, men det här är Joakim Andersen i Crystal Palace. Det är Kurt Zuma i West Ham och det är Beyer i Burnley. Så Schär, Bottman, Andersen, Zuma, Beyer. Det är inget premiumförsvar.
Nej, det där känns som att du är bara någon vecka från att få panik med de gubbarna. Överlag så känns det ju svagt. Sen gillar jag ju såklart uppdubblingen i Newcastle. Men jag kanske hade gärna sett en Trippier som en av de gubbarna. Vilka mer? Andersen, ja. Han är ju liksom funkis. I alla fall liksom och rotera mig i bra hemmamatcher. Kurt Zuma, ja, det är väl tanken att han ska vara den andra som roterar kanske där. Eller hur har du tänkt med marknaden överlag?
Ja, men precis, det är ju det liksom att Zuma kommer ju sitta bänk. Jag har inte sagt vilken formation det här är än. Och det är därför att det här wildcard-laget är inte bestämt huruvida det ska vara en 3-4-3 eller 3-5-2. Det är lika flexibelt för båda och vi kommer komma till varför lite senare här. Men den trebacken som är tänkt att spela mest, det är ju Kjær, Bottman, Andersen. Men de matcherna som Andersen har lite tuffare schema sådär, ja, men då finns möjligheten att dels kanske spela någon Beyer som dubblar i sjuan till exempel. Och ja, det är ju inte så att Kurt Zuma är en kanon första val. Och jag fick det i skoorna innan om jag hade gärna tagit Udogi i Spurs till exempel hellre. Men är det 0-2 ifrån och de 0-2 hade jag inte. Och som sagt, det är ändå en back som ska sitta kvisten mest. Och ja, då vill jag in någon som har, som varvar hyfsat och ändå liksom kan erbjuda någonting och vara säker på sin startplats. Det finns ju ett antal 4,5 backar att välja mellan, ska sägas. Ja, Zuma skulle mycket väl kunna vara någon annan, och kanske är den som är liksom minst. Han är sist in i det här, den här wildcard-backlinjen, ska ju sägas.
Yeah.
Men skulle sitta mest bänk. Men så trebackslinjen är ju ändå liksom utgången vad det gäller formation, oavsett hur det ser ut framåt.
Yes. Hur går tankarna liksom? För att jag misstänker att du kommer vilja ha tillbaka så lite bättre backar som en Estupinian till exempel. Är det liksom rakt byte mot Kär då du tänker, eller hur tänker du med backlinjen där?
Estupinian var ju också ett tag liksom att jag ville ha kvar honom istället för till exempel. Först blev han Udogi och sen så blev han Zuma när jag behövde de där stålarna i slutet. Och jag hade ju gärna liksom hållit kvar Estupinian och sådär. Men visst, det är Bournemouth hemma i sexan nu och det känns ju idioti att liksom wildcarda ut honom. Det är ju liksom en 17 poängare som väntar runt hörnet. Men efter det så är matcherna liksom, det är Villa borta, Liverpool och City efter det. Ja, sen kommer det en radda med fina matcher, men då är vi liksom framme redan i Game Week 10. Och ja, då vill man ju förmodligen ha tillbaka honom, beroende lite på hur han matchas i ligan kontra Europa. Samtidigt så, han kostar 5,1 nu, jag tror inte att han kommer stiga jättemycket i värde. Så det är inte supersvårt att få in honom. Du var inne på den enda kär, ja det skulle kunna vara ett sånt byte som görs. Sen är det så att man sitter och planerar byten, det är aldrig liksom, det är alltid risky. Det vill aldrig rekommendera. Men det är en uppoffring jag gör för att kunna lägga inte ens rejält med krut, utan typ allt mitt krut på mittfält och anfall. Så det är ju en oerhört svag backlinje där liksom, ja, men Newcastle-dubbleringen är det som sticker ut. Men ja, du är inne på det, Estupinian, ingen Chilwell till exempel. Och ja, nu vart han bänkade senast, kommer han spela nästa match? Chelsea har fortfarande ett par fina matcher till, och med den heatmappen och den utgångspunkten med den involveringen i spelet som han hade i början av säsongen, så det är mycket möjligt att jag sitter här om två omgångar och känner att varför gjorde jag mig av med Chilwell? Men oroväckande kommentarer från Pochettino där, att han ville spela Mudryk. Han såg Chilwell snarare som en vänsterytter och Cole ville ha gjort det bra. Jag tycker att det finns läge och chans. Och rättare sagt så här, jag har inte de pengarna utifrån hur jag vill bygga laget framåt. Så att det är en chansning, men jag känner att jag vågar ändå chansa bort de här template-försvararna som är mid-price, touchar på premium. Visst, de kan sticka iväg och göra poäng, men det är ändå liksom chansningar jag är beredd att ta.
Ja, nej, jag förstår. Just nu så är det väl ingen premiumback som lockar så här supermycket. Vi har ju vurmat rätt mycket för Chilwell, men det är ju oroväckande när han inte hittar in i startelvan såklart. Så sen tror jag att han kommer tillbaka nu i och med att han Pochettino måste göra någonting för att få ordning på offensiven i Chelsea. Så det är, ja, vi får se om han får chansen på vänsterbacken där nästa match eller inte. Jag tänkte en spelare som Diego Dalot, är inte det ett bra läge på ett wildcard med liksom Fambisaka out i två månader?
Det skulle det kunna vara. Det är också en spelare som har florerat i tankarna. Och ja, det är definitivt ett alternativ. Nu har jag inte hans pris, men inte är han dyrare än. Han är väl rätt billig, va?
Jag tror att han är billig, men jag har inte...
Nej, 4,9.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, jag trodde han var 4,5.
Ja, lite ganska överprisad, men man hade väl ändå trott från början kanske att han skulle ligga på 4,5. Och 4,9 nu, så ja, men då är jag långt ifrån att kunna få in honom i den här budgetbacklinjen. När jag inte ens får in i Dogi för 4,7. Men absolut ändå, beroende på hur man väljer att vikta det nu, så tycker jag att Dalot skulle kunna vara ett alternativ i en liksom backlinje som ändå innehåller mestadels billigare spelare med tanke på skadan på Wan-Bissaka.
Ja, ja. Ja, nej, annars är det inte jättemycket. Jag kanske hade gått på en Caboret före en Beyer för att deras dubbel ser lite lättare ut på pappret. Men annars är det väl inte så mycket att orda om det.
Nej, vi går vidare till mittfältet, för där finns det lite, det ser lite roligare ut än backlinjen, ska jag väl säga. Och som sagt, det kan vara både ett fyra eller ett femman av mitt fält. Och de spelarna som jag har siktat inne på, det är en Mohamed Salah, det är en Mbeumo, det är Eze i Crystal Palace, det är Madison och det är Diaby i Aston Villa. Så Salah, Mbeumo, Eze, Madison, Diaby.
Mm. Ja, det är ju bra spelare allihopa. Eze är väl den som kanske jag hade valt sist. Sen sitter han på två fina matcher där kommande tre. Mm. Just nu kanske man ska räkna United på Old Trafford som en bra match också. Men det säger jag kanske mer för att Alex inte är i podden. Så, nej, men de andra är ju såklart intressanta. Frågan om man är lite så här, känslan är att är man lite för tidig ute. Jag tycker att wildcard just nu känns som, ja, men man måste ju nästan plocka in Salah. Men det är lite jobbigt att släppa Rashford och Saka här när de, ja, men det skulle kunna vara kommande två matcher som ger en hel del utdelning på de två spelarna. Och då är det lite jobbigt med att dra ett wildcard om de gubbarna man inte plockar in levererar direkt så. Mm. Det är väl lite den känslan jag har där. Hur går tankarna? För att jag håller väl med om kanske framförallt att det är läge att släppa Saka. Och det kan man göra redan nu. Optimalt hade det väl kanske varit om två veckor. Men jag förstår tanken där. För att han har inte sett så här, superhet ut. Även om han har levererat okej med poäng. Så har det inte varit liksom så här någon... Ja, det har inte varit bud på mer om man säger så. Och samtidigt så blir Arsenals spelschema allt, ja, men svårare här kommande, ja, men från Game Week 8 och framåt egentligen. Mm. Så där förstår jag absolut tanken. Rashford känns ju lite, han har ju sett allt bättre ut när han har fått spela vänsterytter. Och jag hade varit framförallt jätteorolig för den här matchen mot Burnley nu i sexan. Och om han får att lossna så... Ja, men det känns som att det kan komma både två och tre baljor i den matchen han får det att lossna. Så.
Mm. Ja, och det är ju den spelare som jag är allra mest rädd för att släppa. Det är ju, alltså, det skulle ju kunna bli århundradets flopp-VC att släppa liksom Rashford, Saka, Sterling, Foden på ett bräde. Men det är framförallt Marcus Rashford som känns jätteläskig utifrån att det är Burnley, sen är det Palace hemma och sen kommer Sheffield United borta i nian där. Så det är ju liksom ett par riktigt fina matcher. Men ja, jag har suttit och sagt det nu att han borde ha mer utdelning. Ja, eller också kanske han inte borde. Alltså någonstans så är det ju så att till slut blir ju det du levererar någonstans det du förtjänar. Jag tycker också att han såg jättefin ut här senast, och det är det som gör att det är egentligen den största anledningen till att försöka möblera om det här på något sätt, kanske till en mer given 3-5-2. Det finns ett sätt att göra det genom att behålla Rashford i bygget och liksom knö in honom verkligen. Det skulle kunna vara ett alternativ också, men han är dyr jämfört med de andra spelarna som jag har kikat på här, och då blir anfallet lidande. Det är ju den spelare som jag är överlägset mest rädd för till helgen. Om det är så att jag trycker av wildcardet och det kommer se ut så här. Som du säger Saka, där känns det också mer som att Arsenal har så pass mycket bra spelare nu. Vi pratade lite om det i våran intern chatt där. Liksom att du har Martinelli, du har en Jesus som är snart tillbaka. Ödegård gör mycket, Declan Rice fyller på. Och det så kommer Trossard in och gör mål. Så att det kan liksom bli två, tre baljer. Det är inte så att det är givet att Saka gör rätt idag. Och gör United tre mål, då känns det nästan givet att Rashford är inblandad på något sätt. Så det är också någonting för en annan att väga in. Foden är jag så jävla trött på, så han kommer att ryka oavsett. Mm. Och Sterling känns ju bara som, ja, apropå då att man får vad man förtjänar. Ja, jag vet inte, vad ska vi säga om Raheem Sterling? Det...
Nej, jag tycker att han har haft otur de här två matcherna som har varit. Dels spela fram till århundradets läge för Jackson som bränner. Och nu i den här matchen så, ja, men så har han en frispark som går liksom både i ribba och insida stolpe och studsar ner på mållinjen. Men inte letar sig in i nattmaskorna. Så att, ja, jag vet inte. Men samtidigt, hade jag dragit wildcard här i sexan så hade jag inte heller haft Sterling med. Så, men om det är någon i Chelsea som liksom ändå kommer upp i godkänd nivå så är det väl Sterling skulle jag säga. Men det räcker inte för att ta sig in i ett wildcard för mig heller. Salah är prio och sen vilka man parar upp honom med. Mbeumo känns också ganska given.
Madison
tycker jag känns given, även om det är liksom två tuffa matcher för Spurs nu, så vill man ha honom på lång sikt. Och där tycker jag också att pendeln svängde lite igen nu. Många gick ju på Son efter hans hattrick. Nu kommer det Charlison in och liksom gör 1-1 målet. Superviktigt för hans mentala hälsa och liksom en oerhörd tyngd som släpper från hans axlar och får göra mål igen för Spurs. Jag ser inte hur Angel ska kunna bänka honom hela tiden och då måste han väl flytta på sån, tänker jag. Och jag vet inte, vi satt ju och sa i inledningen av säsongen att Amazon, han är helt ointressant i den här rollen. Han spelar alldeles för brett och liksom så. Och så får han en match mot ett Burnley som central forward gör hattrick. Alla vill ha honom. Men nu är jag är lite tillbaka att vill man ha honom egentligen?
Han kostar ju mycket pengar och vill man dubbla med honom och Madison, eller kan det kännas att Madison räcker ganska gott där som ändå är på fasta och liksom... Ja.
Ja, nej, precis. Så där tycker jag ju Madison är fortsatt det mest logiska valet, sett till det vi vet i Spurs. Och också värdemässigt.
Sen är det
mittfältet är ju tufft. Ja, Diaby, yes, han tycker jag ser jättespännande ut. Och nu Villas matcher, det är väl inte jätte... Så här, Chelsea-Brighton är ju inte superlätt så, men det kan ju definitivt bli mål i de matcherna. Vi har ju sett att Brighton har släppt till en hel del chanser. Chelsea har väl inte släppt till supermycket, men de har inte sett bra ut. Så att det finns väl absolut en möjlighet att Diaby och att Aston Villa gör det bra i den matchen. Och sen efter det så är det ju jättefina matcher. Så ja, men det är väl det liksom, är man för tidig på bollen med att dra wildcard nu, hade det varit bättre att vänta till Game Week 8. Det är väl lite det man får liksom lägga i vågskålarna.
Nej, men lite så går ju tankarna här också utifrån hur man har planerat tidigare. Tanken med det här egentligen är Etze och Diaby är ju att Etze har bra matcher på kortare sikt och sen så kommer Diaby egentligen och löser av honom och plockar bra matcher. Och det finns ju möjlighet att göra byten och det finns ändå en hel del intressanta spel. Vi har James Ward-Prowse, vi har en Mitoma ändå i Brighton som fortsätter att leverera. Så att det finns ju mycket spelare i den här priskategorin. Men det är klart, man ska göra med sig det att jag kommer ju ha svårt om jag väljer att kliva på det här att bara kunna gå tillbaka till Rashford och Saka och de här spelarna. Då krävs det ju dubbla byten helt plötsligt. Så att det är mycket lättare att gå ifrån än att gå tillbaka.
Så är det.
Anfallet då, och det är ju liksom ett tremananfall. Och här har jag faktiskt valt att bortse från våran kära Archer på 4,5 och istället och valt att Haaland, Julian Alvarez och Callum Wilson. Och tanken här var från början var egentligen Darwin Nunez som komplement till City-duon. Men svängde lite här och det var det som gjorde att Udogi fick bli Kurtzuma i backlinjen för att ha råd med den switchen. Och där är det lite mer så här kortsiktigt tänk. Vi såg, precis som vi har varit inne på i podden tidigare nu, att Alexander Isak fick starten i Champions League. Och det var väl så vi har tänkt. Isak lite mer finlir luktar. Han har ju liksom en C-laura på ett annat sätt. Callum Wilson är lite mer liksom brunkar stuket och passar ganska bra i Premier League. Och det är ju en så här lite så där i skymundan ganska fin match här nu i Sheffield United borta, fullt av Burnley hemma. 6-7, Callum Wilson. Vad säger du om spaningen att han gör 3 mål på de kommande 2 Premier League-matcher?
Men får han starterna så har han alla möjligheter till det. Vi vet vad han besitter. Sen är ju frågan hur mycket fin lir behövs i Alexander Isak. Nu fick de med sig 0-0 mot Milan, men de blev ju fullständigt pulveriserade. Ja. Och liksom, jag vet inte, det var 25-6 i avslut, 9-1 i avslut på mål för Milan. Och då vet jag inte hur mycket Isak bidrar med i en sån matchbild.
Nej.
Så vi får se hur och de har ju en super tuff grupp, så att om de gör någonting annat än att bli utslagna, så kan inte, alltså då måste det ses som en jättetriumf för Newcastle.
I ett wildcard, om man nu ska välja tre liksom tre anfallare i midprice och över, så känns väl Haaland Alvarez inte som någon super liksom, det är ingen duo som sticker ut, men hur hade du resonerat i valet mellan, ja men då säger så de tankarna jag har med Darwin Núñez kontra Callum Wilson?
Nej men det är ju båda lockar ju, är av intresse, så det, och det är svårt att veta med Núñez också nu, han ska väl spela med parten. Vi får se lite där hur Klopp tänker med ert Europa League-spel här på torsdag och så. Men han ser fortsatt het ut. Nu fick han ju bara ett inhopp här mot Wolverhampton, men han, ja, det var ingenting i det inhoppet som ändrade min uppfattning om att han är väldigt spelsugen. Det ser man ju.
Ja, nej, men verkligen så. Han är ju den bästa anfallaren vi har, nog för att Gapko får in en boll liksom och Jota lite målsju och sådär, men det finns ju en annan kraft i Darwin Núñez. West Ham hemma, det är väl en ganska okej match tycker jag, så där. West Ham kommer ju ligga lågt och täppa till det, Lex David Moyes. Sen är det Spurs borta, Brighton borta innan liksom spelschemat kommer ordentligt, och då är det återigen i ett wildcard hur, om man som du säger då är lite tidig på bollen där kontra de som drar wildcard i landslagsuppehållet, så är det väldigt tajmat liksom för att kliva in då till Game Week 9. När man ska ha Everton hemma och Forest och Luton och allt vad det är. Så det är frågan om man är lite tidig på bollen med Darwin Núñez, som man då kan täcka det med och plocka lite fina matcher för Callum Wilson istället, så som jag har tänkt. Men det här som resulterar ju då att det var Salah, Mbeumo och Eze, Madison, Diaby på mittfältet. Det är ju fem mittfältare som alla skulle kunna ingå i liksom en startelva utan problem. Och sen är det Haaland, Alvarez, Wilson i ett tremannanfall. Och det är ju en väldigt ovanlig struktur mot hur vi brukar ta ut lag. Utifrån att du måste ju bänka, eller jag måste ju i så fall bänka en av de här spelarna. Och då får man ju kika lite på hur de varvar med varandra och vem som ska bänkas. Deby kanske till en början med lite tuffare matcher för att sen gå över i ett. Sen när han får några lite tuffare matcher. Hur tänker du kring det? Den här liksom lite ovanliga inställningen till att spela, ja men egentligen fem bra mittfältare och tre bra anfallare, om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, alltså generellt sett så är det ju lite så att många tar ut den bästa elva, men det behöver ju inte, alltså jag tror det behöver inte vara det bästa. Någonstans, alltså får man till rotationen så kan det flyga absolut. Sen kan man ju också sitta och slita sitt hår för att men fan, nu sitter det 15 poäng på bänken här, för att jag såg inte att det kunde, ja men att det kunde bli en sån matchbild och att den här spelaren skulle leverera, för att alla dina spelare är ju bra och viktiga för sina lag. Så att man får ju vara beredd på att man kommer sätta fel gubbe på bänken vissa matcher, för att de på pappret ser ut att ha en tuff match som de går och vinner. Så det är väl lite tanken. Men jag gillar så här. Jag har svårt att blunda för Liverpools offensiv. Era brister defensivt har vi pratat varmt om, eller pratat mycket om. Men den offensiva kraften är ju häpnadsväckande i år.
Nej, men så är det ju, och det är det som gör att det lockar också, att jag var inne på om han överväger att till exempel dubbla Salah med Darwin Núñez. Så det är klart att det är ju verkligen en differential att kliva in och sitta med båda. Det vill till att Liverpool levererar offensivt, men jag är inne på samma sak som du. De har sett vassa ut och ja, alltså Darwin Núñez har en TSP på 11,7% och kombinerade med hur många som också sitter på Mohamed Salah, då är vi nere på ganska låga procent. Jag vet inte, Salahs TSP just nu ligger på 27, så 11 och 27. Ja, det är ju, skulle förvåna mig om det är mer än 4-5% som sitter på båda. Och då har vi helt plötsligt liksom en riktig differential duo som ändå är bra spelare. Nu har fått med i samma lag, så att det är liksom lite mycket alla ägg i en korg. Men ja, det är ju spelare man väljer då istället för Saka och Rashford och så här. Så det, oavsett vad, så tycker jag att om man väljer att dra ett wildcard nu, då känns det ju Mohamed Salah kanske som en som den första spelaren att trycka in. För det är liksom den möjligheten man har att switcha om till Salah. Så att han är liksom första gubben in i wildcard-bygget om det trycks av. Är du med på tanken där?
Ja, nej, men det tycker jag. Alltså, det ger ju någonting annat. Och det här, men det blir ju lite så att vi kollar på i alla fall att Sakas matcher vänder. Och sen ja, men får vi se. Rashford är ju den som du har nämnt kan liksom förstöra det här. Men nej, jag gillar att sitta på Salah. Och det finns ingen som täcker hans poäng i Liverpool enligt min mening. Alltså Darwin ser ju het ut som, men jag tror fortsatt att så här minutmässigt och ja, men inblandningsmässigt i procent och så Salah kommer vara den spelaren som har högst ja, men högst poäng och mest minuter spelade i Liverpool.
Ja, nej, men han är ju garanten där framför, det är liksom, det trillar in poäng även där när han ja, men är ur form så att säga. Vad kan man säga annars om det här bygget då? Ja, det är ingen spelare från Arsenal, det är ingen från Man United, det är ingen Chelsea, det är ingen Brighton. Det känns spontant rätt vågat, men det är annars, å andra sidan liksom inget Crazy Bananas bygge. Men hur låter det, tycker du, när man ställer upp det så, att ingen spelare från Arsenal, Man United, Chelsea eller Brighton?
Ja, men Arsenal, det tror jag väl lite beror på spelschema. Kollar vi kommande sex så ska vi möta Spurs, City, Chelsea och Newcastle. Och det är ju inte bra. Så att drar man sen, ja, Arsenal är ju ett bra lag, så att de kan ju göra det bra i de här matcherna. Men det blir inga liksom, det blir ingen stor vinst där. Så, utan det blir tajta matcher om vi vinner. Såklart. Så att där förstår jag det. United, där är det mer för att United inte har sett bra ut. Så, och sen får vi se hur. Nu har det ju sett bättre ut med Höjlund och kommit tillbaka. Men det är mycket press på en 20-åring att han ska leverera. Men det är ju, ja, det är, han och Rashford kanske hittar sitt samspel snabbt. Och då kan det flyga med lättare matcher. Men det finns ju absolut frågetecken kring Uniteds säsong redan här i, ja, men efter fem matcher.
Ja, och lite samma sak med Chelsea som är inne på där, 5 poäng efter 5 omgångar, det är ju knappast godkänt. Han har klarat sig undan ganska mycket, så jag har inte sett att det har stormat så mycket kring Pochettino ändå, och liksom den leveransen, eller snarare brist på leveransen som har varit. Hade det här varit en annan manager, hade vi liksom börjat hört prata om kicken redan liksom. Det är ändå Chelsea, menar jag, så de är inte kända för att ha tålamod med sina managers, även om jag tror att de kommer att ha ganska bra tålamod med Pochettino. Men det är ju långt ifrån okej, den här inledningen de har gjort.
Ja, nej, jag tycker att deras inledning är än sämre än Uniteds. Det som räddar väl, och därför kanske Ten Hag får mer skit nu, det är ju att Ten Hag har varit där en längre tid, som du är inne på. Men sett i matcherna så har ju Chelsea haft lättare matcher, man har lagt fler miljarder på spelare och ja, då måste man leverera bättre än att ha 5 poäng efter 5 omgångar.
Det finns mycket att prata om här, och ni är flera, vi har sett i Messenger-tråden, vi ser på lite lyssnarfrågor som kommer in att folk undrar lite, är det läge att dra wildcard? Och generellt sett, nej, det är väl inget läge att dra wildcard så. Sen kan det vara så att man sitter med bränder i bygget, och jag redogjorde aldrig för det, men anledning till att jag har börjat fingra på det här wildcard-bygget som jag precis har presenterat, det är att jag sitter med en Rico Henry som har dragits under knät borta resten av säsongen. Det visste vi redan igår kväll, vi som satt i Messenger-tråd med Erik som håller på Brentford och hade bra koll på det. Ja, men bänkning på Estupiñán, bänkning på Chilwell, vad innebär det? Gabriel sitter kvar i mitt bygge. En Phil Foden som jag får flippen på för att han liksom blir utbytt i 66 och bara pillar på bollen utan att göra poäng. Sterling som bara missar. Och en Ollie Watkins som apropå bara missar. Så det finns en del i bygget att vilja byta. Och ja, tror att jag landade i att behålla en spelare i varje lagdel, en målvakt, en back, en mittfältare och en anfallare i det här laget som jag presenterade här. Och det är klart, det är ju det är inte ens en hel renovering, det är ju att fan knuffa en kul hela stugan och slänga upp liksom ett attefallshus istället. Så att Ja, det är väl lite upp till var och en. Hur ser bygget ut? Jag har inte bestämt mig än, och anledningen till att jag inte har tryckt av det, det är också för att, precis som du har varit inne på när du kommenterade, Stefan, som sagt, det kan man hålla på det nu, så det är klart att det finns ju en fördel att vänta till nästa landslagsuppehåll någonstans. Vi får ännu mer information. Det är då många av de här fixture swings, alltså att många lag vars spelschema vänder, och det gör det mycket lättare. Du behöver inte ta in dem och liksom kyla dem på bänken i 2-3 omgångar, utan du kan ta in dem och spela dem direkt. Det är ju det som talar för att hålla det. Men samtidigt sitta och liksom, jag har sett min overall rank fördubblas här på 3 veckor med 3 raka liksom röda pilar, och det är frågan hur länge man kan låta misären fortgå. Så att, jag vet inte, hur ser du på den mer generella frågan, Stefan, för den som sitter och funderar? Jag har ju redan gjort för mitt läge med ett bygge som brinner, men den som sitter och är lite trigger happy och vill trycka av det där wildcardet, vad ska man tänka på?
Nej, men generellt så tycker jag inte att det är läge som du redogjorde för där. Jag tror att det är bättre läge i gameweek 8 eller 9 eller 10 där. Om 2-3 gameweeks tycker jag att det ser mycket bättre ut från ett generellt perspektiv. Men annars så är det ju hur mycket bränder du har. Jag vet ju att du har någon mer brand än övriga kanske som sitter och funderar på wildcard just nu. Men ja, sen är det lite så här, vad är risken, så här, är det bättre att dra en -4 nu här i sexan om man sitter och funderar, för att kanske, ja men som det känns ju lite som att som att en Rashford kan betala igenom den där -4, även om det känns surt att man säger bara, men jag ska dra wildcard om 2 omgångar, varför ska jag ta -4 nu? Så kan ju absolut tankegången gå, men det kanske gör också att man kan hålla på det. Så jag tycker att lite läge för en -4 om det brinner, och försöka hålla ut wildcardet lite till.
Ja, och så gäller det att förvalta de där bytena liksom väl. För egen del så är det så här, de jag vill byta ut, de finns i backlinjen, och de jag vill byta in, de är mittfältare. Det är det som inte matchar fullt ut. Men ja, det gäller att hitta det som passar just ditt bygge. Och sen så är det så att, ja, men som jag redogör för det här, det här är ju ett vägval. Och vi vet efter egentligen, redan efter nästa omgång, om det var liksom, ja, pannkaka och ridå ner, eller om det blev ett genidrag, beroende på vad man väljer att göra. Men det är ju verkligen just det här vägvalet att, ja, men kliva på Sala, Ets, Diaby, eller sitta och hålla kvar på Rashford, Saka, Sterling till exempel. Bara ställ de tre mot varandra, det kan skilja 25-30 poäng utan problem bara till helgen. Så att, ja, det tål så att tänkas på lite mer. Och som sagt, vi har Europaspel här nu i veckan, och det blir väl en ganska bra segue att över till nästa punkt, som just är att vi ska kika lite på Europaspelet som dels pågår i samband med att vi poddar just nu här på tisdagskvällen, och så fortsätter det på onsdagen och torsdagen. Och det här är ju en stor faktor, för vi vet att folk kan dra allt ifrån korsband till baksidor, och det kan hända mycket under de här Europakvällarna. Så att vi ska bara lite snabbt redogöra för vilka engelska lag som är inne och spelar. Och här tisdag när vi sitter och spelar in, så har vi redan sagt att Newcastle, de hade det väldigt svettigt mot Milan borta. Det blev 0-0 till slut, va?
Ja, exakt.
Och det kanske Newcastle ska vara glada för. Du var ju inne på att det är lite dödens grupp där, så att vi står och ser vad de har att hämta Newcastle. City spelar as we speak mot Röda Stjärnan hemma. Det ska väl bara vara att städa av, eller hur?
Ja, men det står 1-1 efter en halvlek. Notera att Bernardo Silva utbytt i första halvlek, så där luktar det ju skada på honom. Och att Alvarez har gjort mål igen då, så att ja, det minskar ju inte min FOMO på honom inför helgen.
Nej, och man ska ju aldrig hoppas att spelare skadar sig. Det är bara onda människor som gör det. Och ändå blir jag lite glad när jag inte tycker om Bernardo Silva. Och sitter då med andra City-gubbar, som det är liksom dubbel glädje.
Ja, nej, men precis. Men ska vi säga lite mer om City där, så fick ju de, nu har ju de inte vunnit den här matchen än mot Red Star Belgrad. Men alltså, de ska ju bara städa av sin grupp De har fått en jättelätt grupp och då tänker jag att det är rätt bra ur fantasyperspektiv, för att det innebär att de kommer kunna vila sina viktigaste spelare i omgång 5-6 där i Champions League, och att det kanske inte blir så mycket rotation i ligaspelet tack vare gruppspelet i Champions League för Citys del i alla fall.
Lite besviken på att du tog fegesvägen och gick på engelska, den är inte Zrena Zvezda, men det är kanske Bojan Djordjic hänger oss för vårt uttal på Röda Stjärnan. Vi kanske ska hålla oss borta från den serbokratiska. Ja, vi lämnar det. Och går vidare helt enkelt till morgondagen, onsdagen. Då ska United in och ja, Bayern borta med det United vi har sett. Är det underspel på Bayern minst och att de får börja med minus 3 och ändå vinner? Eller är det så att United kommer att resa sig och liksom trots allt inte bara ställa ut skorna utan ge Bayern en match? Vad tänker du?
Ja, alltså de kommer ju säkert ligga ganska lågt och ligga på omställning så. Men jag har svårt att se att de ska hålla ut Bayern i den här matchen. Mm. Så jag tror att Bayern vinner komfortabelt. Men ja, kontra United in en boll i första halvlek så kan det väl bli en jobbig nöt för Bayern München också. Så nu ja, jag har inte kollat så mycket Bayern i år, så jag vet inte om de är i bra form så här inledningen på säsongen. Men nej, på förhand känns det jättetufft med det läget som United är i just nu.
Harry Kane är säkert sugen på och sänka United om inte annat. Men det blir intressant att hålla lite span på speltiden där för våra FPL-intressanta vänner i Rashford och Bruno och grabbarna. Ditt Arsenal, ni ska möta PSV hemma. Vad är känslan inför det och hur tror du att man kommer att ställa upp? Kommer man liksom att kliva ut med det absolut starkaste laget, och i så fall vad är det starkaste laget framåt? Är det Trossard och Havertz på bänken, eller hur tror du att det kommer att se ut?
Ja, vi får se lite. Nu Martinelli skadade ju sig någonting med baksidan här sist. Och Nketiah fick ju återigen starten före Jesus. Där tror jag väl liksom är, jag tror Jesus är nog kanske redo för en start. Så han kanske startar, är väl min spontana känsla. Sen borde ju Trossard få starten nu. Komma in och avgör matchen mot Everton och har sett bra ut i princip hela försäsongen och alla minuter han har fått. Så att han borde väl spela. Sen nu har vi målvaktssituationen där med Raya versus Ramsdale. Raya går in och gör en klockren insats mot Everton. Men ger ju någonting annat än Ramsdale. Han är ännu mer liksom sweeperkeeper, om man säger så, bättre med fötterna än vad Ramsdale är. Och Arteta har ju till och med varit ute och pratat om att hans största liksom hans största så det som han ångrar mest som manager hittills för Arsenal, det är att han inte vågade byta målvakt i matchen mot Fulham. Under så att han är ju verkligen inne i så här next level på målvaktspositionen. Så där tror jag att det kan hända lite vad som helst egentligen. Men nej, men annars så jag gillar ju när vi spelar den här backlinjen som vi har gjort nu med Zinchenko när han är hel och tillbaka, och att Gabriel spelar från start. Det tycker jag känns tryggt som Arsenal-supporter i alla fall.
Mm. Ja, det blir spännande.
Men vi kommer få se bästa laget garanterat. Sen är det så här, vissa positioner är ju inte, finns det inte någon givet första val på, så, och det är väl de positionerna som är lite mer intressanta. Men vi har inte spelat Champions League på jättelänge, och det här kommer vara en stor kväll för Arsenal som klubb. Så att det finns stora förväntningar på att vi ska gå ut och vinna den här matchen.
Går vi vidare till torsdagen där, så är det Europa League. Liverpool ska möta LASK borta. Har du koll på vilket land LASK kommer ifrån?
Nej, kanske, vad kan det vara, Slovenien?
Österrike tror jag ska vara. Okay. Kan det vara österrikiska trean kanske? Eller något sånt. Så att Liverpool fick ju en väldigt tacksam grupp, ska ju sägas. Det var ju mer eller mindre drömlottning sett till om man vill ha ett lätt spelschema i Europa League. Så där blir det väl spännande att se hur Klopp väljer att ställa upp. Det är ju liksom inte Champions League, och det är frågan hur det påverkar vilka spelare man spelar i Europa kontra ligan till helgen. Det är en del var det borta, men å andra sidan fick de då kanske vilan. Spännande att se en sån som Alexis McAllister som plockades av i halvtid där och inte alls hade benen med sig. Han var och spelade på liksom höghöjdsplanen uppe i La Paz där och 3700 meter över havet. Och det var någon bild på sociala medier med syrgas och allt möjligt också. Så att, en startelva att hålla lite extra span på i alla fall. Utöver Liverpool så spelar även West Ham och Brighton också Europa League. West Ham ska möta Bacca Topola. Ja, då blir det geografilektion igen. Vilket land är det från?
Ah, vad fan. vad kan det vara? Ingen aning. Det är
Får vi lägga in en sån här pausmusik? Vet du?
Ja, något Balkanlands.
Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt.
Albanien.
Ja, en bra gissning. Serbien är vi faktiskt i igen.
Ja, okej.
Ja, bojan hade varit besviken. West Ham ska möta Bacca Topola hemma. Och Brighton ska möta AIK Aten hemma. Så det som är egentligen mest intressant är väl att se så att inte någon skadar sig. Eller om det är någon som får... Ja, men vilka som får starten och vilka som får spela 90 helt enkelt på torsdagen där. Så det är ju inte så många dagar kvar. Och ja, nu spelar ju både West Ham Brighton hemma, men Liverpool ska ändå göra resan till Österrike. Det är inte superlångt, men ja, det är trots allt en borta resa. Europa Conference League spelar ju också torsdag. Då är det Aston Villa och de ska möta Legia Warszawa borta. Men Villa har ju också en del FPL intressanta tillgångar i Watkins debut, och det är väl en del som sitter kvar med Pau Torres och Matty Cash i backlinjen. Sitter Cash kvar i ditt bygge eller?
Ja, det gör han, men han hade bra statistik igen här. Sen satt han på bänken för mig, han sitter fint så länge han får fortsätta spela tycker jag. Och Pau Torres var ju väldigt olycklig att inte få en assist. Det var ju en så här millimeter offside. Han slog fram en väldigt fin boll till Deby som gjorde mål här i helgen. Men det blev avvinkat efter VAR-granskning.
Ska vi gissa på att Matty Cash kanske är den som är allra mest sugen på att spela Legia Warszawa borta? Eftersom han ju representerar polska landslaget. Så att han är nog riktigt taggad för att åka till, ja, vad man någonstans får beskriva som hemlandet och visa upp sig. Det var de engelska lagen som är ute i Europa i veckan. Och vi ska ju säga det är Europaspel den här veckan. Sen kommer Game Week 6. Veckan därpå, alltså nästa vecka, då är det ju Ligakuppen för alla lag som är kvar i Ligakuppen ska sägas. Det är tätt matchande i Europa nu. Premier League till helgen. Och sen så direkt tisdag onsdag så kliver vi på Ligakuppen. Tror du att det påverkar på något sätt liksom... Ja, rotationen som de olika tränarna sätter upp. Kommer vi se liksom spelare som spelar kanske mer nu i veckan i Europa och sen får lite mer vila kanske till helgen och spelar egentligen i ligacupen sen? Eller är det för enkelt att dra den varannan slutsatsen? Hur tror du att det kommer se ut generellt?
Jag tror att det beror på vad man har för match i ligacupen. Nu har jag lite dålig koll ska jag väl erkänna på ligacupmatcherna. Men om det inte är något så här stormöte från Premier League så tror jag att man kan vara ganska lugn med att det luftas ganska rejält i ligacupen. Det brukar se ut så i alla fall.
Vi har ju på tisdagen där så är det ju Manchester United Crystal Palace som jag ändå så får beskrivas som någon form av större möte så här tidigt i ligacupen. Och på onsdagen så vet jag inte om det är Chelsea-Brighton, kanske då Brentford-Arsenal, det är för sig också en. Och Newcastle-Man City, så det är väl ganska stora. Aston Villa-Everton, det är ju rena rama High Chaparral-lottningen här. Det är mycket Premier League-lag, så onsdagen där framförallt så är det ju ganska många matcher som är rätt tuffa ändå.
Ja, men då skulle jag faktiskt ha lite extra span på ligacup-matcherna där. Vad som ställs upp för byggen och inte gör tidiga byten och så. Rotation, det blir nog det är kanske mer läskigt då fram mot Game Week 8 eventuellt.
Ja, men precis. Som sagt, det kommer ju återkomma med ett nytt avsnitt som blir till nästa tisdag där, och då har vi ju helgens liksom bestyr i åtanke såklart. Men det kan vara bra redan nu att ha koll på att det är ett tätt matchande för de här lagen och det kommer att bli rotation. Därav lite det wildcard-laget som jag presenterade tidigare. Att ha en riktigt bra, åtminstone liksom spelare på första kvisten, det behöver inte vara tokigt för vi kommer att få se rotation. Och säkert några liksom oväntade rotationer också. Nu får ju, men i och med att det är fem byten numera så får ju de flesta oftast inhopp, men det är inte alltid det sker. Så att man får inte bli förvånad om det är så att man får in de här autosubsen från bänken. Det känns som att i de här tiderna av tajt matchande så kan det mycket väl bli liksom att någon får sitta bänken en hel match. Om man börjar bänk och sen så leder laget med 3-0, då är det liksom kanske inte så stor anledning att slänga in någon. 10 minuter är bättre att låta dem vila. Så att, det kan vara bra att ha i åtanke. Vi ska gå vidare till veckans sista punkt, och vi ska dra lite kort om avstängningsläget. Det kan man tycka, är inte det lite väl tidigt att göra efter 5 omgångar? Men det tycker inte vi, därför att vi har 2 spelare som redan lyckats dra på sig 4 varningar. Och då är vi i quizlådan igen. Plockar du vilka 2 det är, Stefan?
Ja, men Jackson är en av dem. Och det vet man ju som Jackson-ägare. Den andra har jag inte lika bra koll på, nej.
Nej, den andra är Anthony Gordon i Newcastle faktiskt, som har snackat till sig.
Vilket, ja. Vad förvånande.
Ja, eller hur? Det är inte jätte. Och där ska vi säga att regeln är som sådan att när du når 5 gula och gör du det under liksom de första 19 matcherna. Ofta är ju det gameweek 1-19, men då ska man ha med sig att det är första 19 matcherna. Har du en blank där så kan det bli gameweek 20 till exempel. Men plockar du 5 gula, eller när du har plockat 5 gula, om du gör det en av de första 19 matcherna, då får du en match avstängning. Sen efter det så blir det 10 gula inom de första 32 matcherna. Då får du 2 matcher. Och när du har plockat 15 gula, om du plockar 15 gula, så är det 3 matchers avstängning. Så det är då Jackson och Anthony Gordon framförallt då, som är en varning ifrån en match avstängning. Sen har vi ett par spelare på 3 gula också, som bara är då 2 gula ifrån en match avstängning. Och det är Bruno Fernandes framförallt som är av intresse. Även Bruno Guimarães i Newcastle. Paqueta, Semedo, Hickey, Ola Aina och Emerson som sitter på 3. Hur känner du kring en Bruno Fernandes på 3 gula? Är det någonting att börja väga in, eller måste han upp på 4 innan det börjar bli lite småjobbigt?
Han måste nog upp på 4 med tanke på att de har bra matcher. Så det är kanske lite jobbigare om man inte äger honom och liksom överväger att byta in honom. Men det kanske man inte gör med tanke på Uniteds form, men som sagt, det är en del som äger honom, och jag tycker man kan sitta lugnt i båten, även om han tenderar till att snacka till sig en del gula kort så, trots att han är med kapten. Jag hade suttit lugn i båten där. Det är ingen jag planerar att byta ut, och om jag ska byta ut honom så väntar jag nog tills han sånt fall har dragit på sig det där 50 gula.
Ja, nice. Ska vi stänga igen veckans punkter där och gå vidare? Och det tycker jag vi gör genom att tacka våra partners. Glenn Sportsbar i Göteborg. Det gick rykten på stan, Stefan, att det var någon som var där och besökte dig i helgen. Kan du bekräfta eller dementera, eller?
Jo, men eftersom det var första stället på lördagen där så får jag väl bekräfta att jag var på Glens Ullevi och rekade lite inför Glenn-eventet i slutet av oktober, i och med att jag inte har varit där tidigare. Då jag missade förra årets event. Så att, det var en trevlig pub. Jättekonstigt att de visar Spurs på varenda skärm dock, men det är väl vad det är när man har en ägare som håller på Spurs kanske.
Vi förstår att Mackan vill klämma in Spurs på så många TV-apparater som möjligt. Oerhört trevligt. Vi gillar ju Glenn, och vi ser ju väldigt mycket fram emot eventet här som kommer i slutet av oktober.
Yes, och samtidigt så var det ju IFK Göteborg spelade och Västra Frölunda spelade samtidigt också. Så det var lite brottningsmatch om vad som skulle visas på skärmarna. Så jag fick sitta och kolla på Spurs när jag egentligen ville se United bli förnedrade på Old Trafford.
Ja, man kan inte få allt här i världen, men god öl, bra mat och en bra upplevelse, det gillar vi på Glenn Sportsbar. Jag fortsätter ju på, du har ju kört lite turné på våra partners här senaste veckan. Unisportstore.se, de har ju faktiskt en flaggskeppsbutik på, det är väl typ vid Plattan, Sergels torg i Stockholm, eller hur?
Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Det är väl precis början på Sveavägen. De har sin butik. Och där var jag i fredags och köpte en Arsenals hemmatröja och tryckte upp en liten 8 och Ödegård på ryggen. Så den hade jag med mig till Göteborg, och den gjorde ju succé för att Arsenal vann ju.
Kan vi varmt rekommendera in och köpa matchtröjor. Matchtröjor ligger ju, ja, men ni som lyssnar vet att jag vurmar lite extra för det, och då finns de ju på unisportstore.se. På netshirt.se, där kan man köpa merch, och där har vi en nyhet att släppa nu. Vi kommer några fler nyheter med lite på G, men vi börjar med att tjuvsläppa en nyhet som vi är riktigt glada över att kunna lansera. Och ja, Numera så kan ni gå in på netshirt.se och välja, klicka er fram till Svenska FPL-podden och klicka hem våra riktigt schyssta, de kallas för snapsglas där, men vi kallar dem väl för shotglas lite mer, för jag misstänker att det är mest Jägermeister som kommer att rinna ner i dem där. Men är riktigt schyssta, 49 spänn styck, in och spana in våra schyssta shotglas på netshirt.se. Blir det 4 eller 6 stycken i första beställningen direkt, Stefan?
Det kanske blir 6 stycken. Det tycker jag ändå är lagom.
Låter som en liksom bra siffra att kunna dunka in i vitrinskåpet hemma. Vad har vi mer? Men vi har ju Superclub, och där ska vi återkomma till den här dragningen som vi har utlovat. Vi har inte glömt bort er. Klart att vi ska låta ut 3 stycken Superclub. Och det är ju för övrigt våra månadspriser. Så att när september månad är slut så ska vi kora en vinnare som plockar hem ett Superclub för att vara det bäst i september. Och som sagt, om en liten stund ska vi presentera 3 stycken vinnare i dragningen av ett Superclub. Vad har vi mer? Nakata.se snackade med Olof här, och han kommer ju såklart ner till eventet i Göteborg. Alla ni som har bokat in er på Glansportsbar, där kommer Nakata finnas på plats och sälja schyssta, men både kläder med riktigt fina tryck och lite olika prints och grejer. Så det ser vi fram emot. FPL 2315, det är en kanonkod för dig som aldrig har varit inne och handlat på Nakata.se. Och du hör att vi säger Nakata, vad är det för någonting? Ja, men det är riktigt schyssta t-shirts, hoodies och prints med, ja, men så här schyssta, ganska... Ja, men många en del är sobra, en del är lite mer häftiga motiv som har fotbollskoppling. Så in och kika nakata.se, skriv in koden FPL2315, så 15% på ett köp. Och det är även på rabatterade priser. Så det rekommenderar vi varmt. Ja, vad har vi mer då? Ja, men vi ska ju stanna till och kolla veckans stryktipsrad. Det gör vi ju i samarbete med våra vänner på reducering.se. Och ni tycker att jag bara sitter och rapar upp olika företag. Det gör jag inte. Jag rapar upp våra samarbetspartners. Så ni ser, Stefan har varit där och besökt dem. Via reducering.se så kör vi ju våra andelssystem. Det var du, Stefan, som var... Det var ju hugg på 13 där förra veckan ändå.
Ja, nej, det var lite surt att det blev så mycket favoritsegrar, för att jag hade alla rätta tecken men reducerade bort raderna, så att den här, ja, med 500 kronors utdelningen som landade på 13 rätt, det var inget jag var intresserad av, utan hade det blivit lite mer skrällar så hade det varit väldigt intressant, framförallt vändningen utav Spurs där på slutet som leder till den här låga utdelningen. Där hade man ju med krysset bland annat. Så ja, nej, det var kul att följa den här veckan. Och ja, men du tar ju vidare till helgen.
Ja, men precis.
Initiala spaningar.
Ja, men det har jag. Och jag ska väl, innan jag kliver in på dem, liksom återigen slå ett slag för den här introvideon. Nämnde den där förra veckan att jag satte mig ner och gjorde en liten sån här reducering for rookies video där jag går igenom, ja, men grunderna hur man kan tänka när man jobbar med färgreducering. Och möjligheten då att bygga ett lite större system och så reducera bort rader som man inte vill betala för. Och vad menar man med det egentligen? Ja, men jag tycker att den här helgen som var är ett utmärkt exempel på det. När du, Stefan, prickar in egentligen 13 rätt, men vi får inte 13 rätt. Nej, men det är för att vi är helt ointresserade av en utdelning som är lägre än vad systemet kostar. Den raden är vi inte beredda att betala för. Det är liksom inte värt det. Utan vi vill betala för de raderna som någonstans ger utdelning som är värd att betta på. Så att in och kika den rad, eller den videon, den ligger på både YouTube och på våran Facebook-sida. Du frågade om jag hade spaningar på veckans stryktipsrad. Ja, jag grämer mig ju lite över Luton där. Hade stolpskottet ganska tidigt mot Fulham borta i helgen, och hade de fått in den så kanske de hade kunnat hålla den ledningen mot ett i övrigt ganska blekt Fulham. Men det släpper vi och kollar på veckans stryktipsrad, och då fastnar mitt öga ganska snabbt i match nummer 3, Crystal Palace Fulham. Än så länge när vi spelar in tisdag kväll så går det liksom inte att titta på procenten här, för den är ju mest liksom såna här standardrader, utan det är ju först på lördagen vi kan börja se spelprocenten som intresse. Men vi kan som sagt se Svenska Spels odds, hur de väljer och viktar det, och de ger 1,90 på en etta på Crystal Palace. Det tycker jag är lite... Jag ska inte säga över odds, men jag tycker att det är ganska bra odds. Crystal Palace torskade helgen, Fulham vann. Kanske spelade in lite, men jag tycker att Palace är ett bättre lag och ser den här ettan som mycket sannolik. Vad är din känsla kring Crystal Palace Fulham, Stefan?
Ja, men jag gillar ju ettorna på både Brentford och Palace i match 2 och 3 där. Så det gör jag. Sen, ja, vi får se. Med. Nu är det ju många, jag ser det här, det är för tidigt att kolla på sträckfördelningen. Men det är väldigt många som sträckar Burnley mot United.
Ja, det måste vara standardrader som är inlämnade på 10 veckor. För att den kommer inte att hålla sig på 40% på någon Burnley inte.
Nej, det tror inte jag.
Nej men Palace gillar jag. Och sen så kan vi skrolla ner lite och fasta jag ändå vid match nummer 10, Rotherham Preston. Och som sagt, vi bortser från procentfördelningen, men oddsen tycker jag är högst anmärkningsvärda. Vet, Rotherham som men får väl ens anses vara någon form av, om inte bottengäng, så i alla fall nedre halvan. Och de har väl inte börjat jättebra. Medan sett Preston som förvisso är liksom erkänt hemma starkt, men har börjat bra den här säsongen, kommit igång rejält. Står i 2,50 gånger pengarna. Där hoppas jag att spelarna tar till sig och missar lite. För jag tycker den här tvåan på Preston är väldigt, väldigt spelvärd. Så att den ska ju med på kupongen. Frågan är bara hur, om den ska garderas snarare. Kanske att den garderas, men att det reduceras bort lite av garderingstecknen här. Det återstår att se. Men det är mina två tidiga spaningar på veckans stryktipslapp. Det är bara in på reducering och börja pilla lite med den där raden. Där är ju fördelen man kan gå in redan nu och börja sätta en rad. Och så sparar man den kupongen och så kan man gå in lite senare under veckan sen. Och se hur procenten har förändrats och ja, bearbeta sig fram till den där slutgiltiga raden. Jag är ju inne på det, jag nämner det i videon Stefan, att det påminner ju väldigt mycket om att sitta och pilla med ett wildcard-bygge till exempel. Det går liksom att ändra fram och tillbaka och det går att slå ihjäl en timme ganska snabbt.
Ja, det gör det. Det är ett ruggigt verktyg faktiskt. Så att, nej, vi får hoppas att vi träffas snart. Vi har börjat närma oss känner jag, och snart kommer utdelningen.
Ja, vi siktar mot 13 rätt till helgen. Bra, vi ska gå vidare och då ska vi inte hålla er på halster längre, utan nu ska vi ju redovisa resultaten av utlottningen av 3 stycken Superclub. Det här brädspelet som vi ju gillar så mycket, det är ju, ja, men de beskriver det själva som liksom ett brädspel för ja, men av Football Manager, alltså själva dataspelet. Men jag skulle säga att även det här påminner en hel del om FPL, utifrån att det är strategi, det är tänk, hur tänker motståndaren. Det är lite sådär hur man tänker i en miniliga när det börjar liksom dra ihop sig. Hur ska jag spela gentemot mina motståndare? Och de tre som är vinnarna av det här, det är ju 3 stycken som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. För det är ju ni som stöttar oss där som är med i utlottningen. Ni som stöttar oss med 25 kronor i månaden, ni har en lott. Med 35 kronor i månaden, ni har 2 lotter. Och ni som stöttar oss med 50 kronor per månad, ni har 3 lotter i den här urnan. Den digitala urnan som vi har stoppat ner lapparna i och dragit upp 3 namn. Så vi säger stort grattis till Mikael Rosenqvist, Jesper Widenbeck och Rickard Karlsson. Mikael Rosenqvist, Jesper Widenbeck och Rickard Karlsson. Stort grattis till er och hör av er till oss via ja, Messenger eller Facebook eller mail. svenskafpl@gmail.com går också bra. Vi behöver lite adressuppgifter också där, lite mail och telefonnummer så att vi kan skicka spelen hem till er. Ja, men vi får ju se snart Stefan, kanske att det blir en omgång Superclub då. Det är väl några som har lite revansch utkräva, eller hur?
Ja, så kan det vara, så kan det vara. Nej, det brukar vi försöka hinna med när vi träffas.
Ja, men precis. Vi ska ju iväg på en Lissabonresa här snart och sen ska vi ner till Göteborg. Ja, men det kommer finnas tillfällen att spela. Vi kliver vidare och kliver in på veckans rekommendationer och jag har ju dragit ett wildcard-lag så att man kan gissa att mina rekar kommer att plockas till stor del därifrån. Men jag är ju nyfiken på att höra hur dina rekar ser ut Stefan, och du får gärna börja med försvaret.
Ja, men försvaret, jag kritiserade några av dina val där. Jag tycker inte att det finns så jättemycket intressant i försvaret. Men jag har hittat en Newcastle-uppdubbling i Trippier och Botman, i alla fall med deras fina matcher. Och de får sällskap av en Caboret i Luton. Och där kikar jag väl kanske mer för att, ja, men att ladda upp för den här dubben i sjuan. Men, ja, men även om man behöver en gubbe här inför helgen. Wolves hemma. Caboret gör en ganska bra match i helgen. Och hade mycket väl kunnat ja, men kommit iväg med en assist från den matchen. Så jag tycker han känns stabil här inför dubben. Han har fått allt mer speltid, vilket känns tryggt också.
Mm. Ja, det är väl det som gör att jag är lite orolig för att inte hade med han i mitt wildcard-bygge. För jag håller med om att Lutons dubbel är ju bättre än Burnley. Så att, men du tror ändå på dubbla starter i deras dubbel?
Det kan man ju inte veta. Så han kan mycket väl få en start. Så. Jag hoppas mer. Mm. Mm. Men även om man får en start så går han att spela här. Och sen kommer han ju sitta mest på kvisten, kan jag tänka.
Ja, men precis. Det är ju kvistspelare. Jag väljer faktiskt att följa dig i reken vad det gäller Newcastle-dubben, Botman-Trippier. Då kan man tänka sig, men du hade ju inte Trippier i wildcard. Nej, det hade jag inte. Men hade jag fått välja så hade jag såklart hellre haft Trippier en kär. Men pengarna räckte inte till och då fick det bli lite budgetvarianten. Trippier på Wish, det blev kär. Men jag tycker att det finns en uppsida i Trippier. Har man möjlighet så i ett byte, och man kanske inte drar wildcard utan mer sitter och ska omfördela lite pengar och sådär, och det finns pengar över, så tycker jag att Trippier är ett intressant val och är någonstans liksom första valet om möjligheten finns. Jag väljer att komplettera dem med Joakim Andersen i Crystal Palace. Han har tagit mycket poäng. Är det lite knee-jerk att liksom reka honom nu? Nej, men jag tycker att det finns en potential i Joakim Andersen, och ja, på kort sikt så är det två av de tre kommande är Fulham hemma, Forest hemma i 6:an och 8:an. Det är fina matcher. Och sen är det en spelare som är ganska bekväm med att bänka i kanske 7:an, 9:an, 10:an. För att deras riktigt fina spelschema ska kicka igång där sen i Game Week 11. Så jag tror att Joakim Andersen kan vara en fin gubbe att sitta på. Även på lite mer längre sikt. Och så kan sitta där på bänken bredvid Caboret eller Bayer eller vem man nu väljer att ha längst ut. Jag kan kliva vidare direkt till mittfältet, och här har jag saxat rakt ur mitt WC-bygge. Jag väljer att reka Mohamed Salah, Mboemo och Etze. Och Salah, det är svårt att nå dit, jag vet, men jag tycker att det finns läge. Förmodligen då är det enklaste via wildcard, men det kan ju finnas andra möjligheter om man har en del pengar på banken, två fria kanske med, som du var inne på, ett fattigmans wildcard, dra minus 4, ha tre byten och ja, laborera om. Jag tycker att det finns ett läge att kliva in på Mohamed Salah. Mboemo, ja, goes without saying, jag tycker att han är hur bra som helst, och nu har man ställt bort den där tuffare matchen på St. James's och schemat ser bra ut igen, så att Everton hemma, Forest borta, det kan mycket väl rassla in poäng. Och sen är det ett som jag gillar på kort sikt. Jag var inne på Andersen där med två av de tre kommande riktigt fina matcher. Och sju, liksom Fulham hemma, grym match. United borta, ja, för Etzes del så skulle det mycket väl kunna vara liksom, poäng där också. Och sen Forest hemma. Så att Salah, Mboemo och Etze på mittfältet. Hur ser dina mittfältsrekar ut?
Ja, jag har faktiskt bara en som letar sig in i min rek där, och det är Mboemo. Så de andra två är Rashford och Diaz i Liverpool. Mm. Och Rashford kanske blir lite mer så här påminnelse till alla som sitter på honom att byt för fasen inte ut honom nu när de ska möta Burnley. För Burnley har inte sett bra ut. De försöker rulla en del boll. Jag tror United kommer vinna den där matchen. Och liksom Rashford, vad hade han? 9 avslut i helgen. Hade väl någon i virket också. Det känns som att det luktar ett mål från han här. Och så följer de upp det med fortsatt bra matcher efter det. Så han tycker jag känns intressant. Och jag kikar ju till och med på att byta in honom igen. Då jag tycker att det man såg i inledningen av säsongen från hans sida, där han knappt var med i spelet och liksom inte kom till lägen alls, det ser inte riktigt så ut längre. Så han lockar igen. Och Diaz är väl, ja, men det är väl liksom där lite för att försöka komma in i Liverpool till en billigare peng. Mm. Men någonstans så tror jag att han är, liksom som du har sagt flera gånger, att han är väldigt viktig för Liverpools spel, och att han bidrar med någonting som ingen annan gör i den där med liksom hans genombrottskraft som, om vi ska vara helt ärliga, som Salah tappar lite grann nu med åren. Han är inte lika snabb och kommer inte igenom lika ofta längre. Jag tyckte man såg det nu här mot Wolves. Han försökte gå förbi sin back flera gånger. Han hamnade en mot en lägen en del, men han kom inte riktigt förbi. Men Diaz gör ju det. Och han kommer ju, det är det första bytet Klopp gör när det ser illa ut. Då kommer Diaz in i halvtid. Så att, jag tror att hans plats är rätt säker när det inte har varit liksom, när han kommer tillbaka från en lång flygresa när han har spelat VM-kval. Så att om ni nu har en väldigt lätt Europa League-grupp så tenderar det också bli att det blir en hel del yngre förmågor som får chansen i de matcherna, och Diaz kanske inte behöver spela allt för många minuter i Europa League-gruppspelet.
Precis, det är ju frågan hur det kommer att slå, men jag har ju tjatat om det, tänkte jag säga när jag började, att jag tycker att han är given i Liverpools starkaste startelva. Då finns det ingen snack om att då ska Luis Diaz vara med. Och får han bara vara hel, och då kommer han få speltid, och även som sagt när han kanske inte spelar 90 varje match och han kanske blir bänkad någon match, men då kommer han komma in om det inte ser bra ut. Så att, jag köper reken fullt ut. Hur ser det ut i anfallet?
Där är det en Julian Alvarez som får sällskap av Morris i Luton. Och det är också lite med span på det, så dubbel då. Men Alvarez känns ju tokhet här. Nu gjorde han 2 mål mot Röda Stjärnan ikväll. Jag vet inte om matchen är riktigt slut, men han har i alla fall gjort 2. Morris känns som ett stabilt val på kort sikt.
Spännande. Jag fortsätter att plocka från mitt VC-bygge, och du är inne på det, Julian Alvarez till den pengen, och i och med att han står som anfallare, ja, men det gör det ju väldigt mycket lättare att få in honom i bygget. Och jag tycker att bredvid Haaland så är han den liksom givet bästa andra tillgången från City just nu. Så att Julian Alvarez känns liksom given. Och jag kompletterar honom med Callum Wilson. Jag tror att han kommer att få starten här till helgen. Och Sheffield United har vi sett. Det är inte ligans bästa lag, om man säger så. Och så följer man upp det med en riktigt fin hemmamatch mot Burnley hemma. Jag är beredd att ta liksom en pant på att Callum Wilson kan får det att lossna här de närmsta matcherna. Så att Callum Wilson och Julian Alvarez i anfallsreken. Jaha, ska vi rulla vidare emot en kaptensdiskussion? Och när vi gör det, då ska vi spana in hur veckans matcher ligger. Och vi ser att det är ingen tidig match på lördag. Har du sett det?
Det hade jag inte noterat riktigt än. Nej.
Precis, men det är säkert många av våra lyssnare som inte har gjort heller. Men det innebär ju att vi har en deadline 14.30 på lördag.
Och då kommer man veta Citys laguppställning med största sannolikhet också.
Med största sannolikhet så vet vi att det finns en hel del läckor som når Twitter. Och det som når Twitter, ja, det dammsugs in i våra messengertrådar för våra patrons. Så att, absolut, det ska bli väldigt intressant. Och Burnley United ligger där som kvällsmatch istället, så att det blir en riktigt fin lördagkväll. Ska man bara försöka sälja in här hemma också att det är Premier League som gäller från 4 och framåt på lördag. Men som sagt, 14.30 deadline, missa inte det. Ja, déjà vu på det här, att vi ska prata kaptensdiskussion, och vi börjar någonstans, vilka möter Man City? Ja, de möter Forest hemma. Vad ska vi säga? Erling Braut Haaland. Ja, det är inte så mycket annat att snacka om vad det gäller liksom de som... Du var inne på det där med att man kom billigt undan med att han bara gjorde en balja. Kan du se någon anledning att inte kliva på en Haaland som kapten?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Han är ju supergiven för mig. Har man en Mohamed Salah? Kanske han kan vara ett alternativ också, men jag hade aldrig gjort det. Så jag hade gått på Haaland alla dagar i veckan.
Man kan ju se David Moyes åka in till Anfield och parkera bussen liksom i San Moyes anda och försöka stänga till. Och även om det är så att Liverpool lyckas liksom få hål, så är det ju inte omöjligt att det blir kanske 1-0 eller någonting. Och då, ja, det ska man liksom börja bindla Salah, då vill man ju se möjligheten till större utdelningen så. Nu kan det ju finnas lite extra tändvätska där efter att Michael Antonio var ute och sa att han trodde att West Ham skulle sluta över Liverpool i tabellen. Så jag vet inte om Klopp väljer att plocka in det inför så. Men det är väl Salah mot West Ham. Vi har en North London Derby. Där brukar det kunna smälla en del. Ja, Bukayo Saka, kan han göra 2+1 mot Spurs?
Det kan han göra, men kan Haaland göra 4 mot Forest? Det kan han absolut göra. Så att, så här ska vi prata sådana riktigt osannolika scenarier, så kommer alltid Haaland vinna diskussionen. Och ja, det finns ju många. Alltså, så här, Bruno kan göra det bra, eller vad säger Rashford kan göra det bra mot Burnley. Jag har en bra känsla inför North London Derby, för det känns som att liksom alla som håller på Spurs tror att de är liksom prime Barcelona just nu. Vilket jag tror att de kan försöka upp. Så jag kan försöka upp att jag är självsäker inför den här matchen. Men jag har en god känsla, jag säger inte att vi kommer liksom köra över Spurs. Men jag fick lite hybrisvibbar där på Glenn Ullevi i alla fall från Spurs fansen som skulle häckla mig och Nico när de hade vänt hemma mot Sheffield i minut 100. Då tänkte jag så här, ja men den här matchen borde ni kanske vunnit med 4 baljor om och inte liksom vinna med 2-1 efter 2 mål på stopptid. Men så är det. Och så tror jag Liverpool kommer kunna göra det bra. Ingen trumfar Haaland för mig.
Nej, vi ser att Mbeumo och hans Brentford ska möta Everton hemma. Det lockar ju alltid att möta det skräpgänget. Men det är ju halmstrån för den som mer eller mindre liksom kliver ifrån Haaland som på ren pinchi. För att låt säga nu att du inte får välja Haaland som kapten. Hade du då valt att gå till någon annan i City, typ en Alvarez? Eller hade du valt att kliva, om du får välja alla spelare fritt och du inte får välja Haaland, vem är det du kliver till då i så fall?
Då är det nog Salah ändå.
Vi kanske kan nöja oss där, som sagt. Det känns som att vi är en hackig skiva, men det är ju vad det är med norrmannen liksom i ett City, och speciellt då när de har bra matcher så är det svårt att bortse ifrån. En liten notering där är ju att jag vet inte vad det är för geni som har lagt speltiderna på söndag. Har du sett det? North London Derby 15:00, Liverpool West Ham 15:00, Chelsea Villa 15:00, så Brighton Bournemouth 15:00. Det blir många skärmar.
Det är för jäkligt. Nu har ju jag kidsen så jag kanske inte kan se så jättemånga matcher ändå. Men det är trist för dem som vill se mycket fotboll, och så spelar alla de där lagen på samma tid.
Ja, och så Sheffield United Newcastle som ensam match 17:30. Någonting gick snett i planeringen där. Det är med alla liksom, den miljardindustri som Premier League är, så är det ju fan bakläxa på det. Vi är ju många som vill kunna se mellan både Arsenal Spurs och kanske då Liverpool West Ham. Känner ju jag som Liverpool-fan i alla fall. Men det får väl bli dubbla skärmar till helgen. Vi ska gå vidare och avsluta med några lyssnarfrågor. Ni har skickat in dem i vanlig ordning. Men vi betar igen med ett par stycken. Det är många som visar lite frustration och det är förståeligt. Gustav Eriksson skriver att han tycker att jag har ett okej lag, men jag liksom fick en snittpoäng förra veckan, en bra bit under snitt den här veckan. Ska man ha tålamod med ett sånt lag eller behöver man bygga om helt med ett wildcard? Ja, det är ju den stora frågan, den vi har varit inne och touchat vid. Vad är det allmänna rådet? Är det fortfarande att liksom hålla på wildcardet, Stefan, och kanske lösa det med en -4?
Ja, tålamod är ju rådet. Jag hade väldigt mycket önskat att jag själv hade haft tålamod. Jag hade suttit ruggigt mycket bättre på det. Så, men gjort är gjort. Rådet till alla andra, så att ni slipper göra samma misstag som jag redan har gjort. Behåll ert wildcard några gånger till.
Jag har fått in en hel del frågor med så här: det här är mitt lag, hur tänker ni? Vi brukar ju som sagt hänvisa de frågorna. De gör sig inte superbra i poddformat. De gör sig väldigt bra i våra messenger-trådar. Där kan man, om man är med, också välja att tagga oss om man har en speciell fråga till någon av oss i podden. För det är ganska högt tempo på det som skrivs. Så att ibland har man inte varit inloggad på ett tag, så räcker att man var borta någon timme så får man scrolla lite. Men det går ju att få väldigt bra feedback från alla våra patrons. Så att vi hänvisar de frågorna som rör liksom det här är mitt lag till våra messenger-trådar. Men Sixten Sigge Melkersson, han undrar varför anfallare man borde ha om man har 6,1 miljoner på banken. En anfallare som funkar i ett tremananfall men även är bra framåt när båda Manchester-lagen har tuffa scheman.
Ja, nej, det är en tuff fråga. Morris funkar ju på kort sikt. Sen har vi ju, nu har ju inte Brighton bra spelschema, men Evan Ferguson är ju såklart spännande i den här lägre priskategorin. Det kan ju bli jättebra här mot Bournemouth, men man får ju vara beredd på om man byter in en Evan Ferguson att han inte kommer starta varje match. Men höjden har han ju absolut. Så utan de billigare där så tycker jag ändå att han är intressant. Men ändå en sån här svår spelare att bygga ett FBL-bygge kring med tanke på att det är osäkert med hans speltid.
Du har en Vissa som kostar just 6,1. Brentford med fina matcher här på kort sikt.
Ja, Vissa ska med på listan, ja.
Eduardo har plockat mycket poäng. Känns kanske inte liksom... Det är inte lika mycket flärd kring Eduard, men någonstans så de har riktigt fina matcher, två av de tre kommande, 5,6 miljoner. Ja, Eduard skulle kunna vara ett alternativ också, och sen måste vi väl ändå nämna. Han skriver att 6,1 och det är ju bara 0,7 upp till Julian Alvarez på 6,8. Det kan ju vara, om man då sitter med ytterligare ett byte, att det går att lösa. Så det ska väl nämnas att det är inte speciellt långt upp till Alvarez därifrån, men är det så att 6,1 är liksom vad man har att jobba med, så finns det fortfarande ett antal spelare, och vi nämnde precis några av dem.
Jag tycker, nu har inte de bra match till helgen här, men Aboni i Forest tycker jag fortsätter imponera. Jag kollade faktiskt lite på den matchen här och han kommer iväg med en assist. Men han hotar och han gör det bra. Och de har ju haft ruggigt svår inledning på säsongen, men nu vänder det lite efter City-matchen där och blir bättre. Så han tycker jag också ska nämnas.
Absolut. Janne Skarner, han undrar om det finns en risk att Trippier roteras i helgen inför oljederbyt, och då antar jag att han syftar på Newcastle-Man City i ligacupen där. Ska man kanske plocka in en till Newcastle-försvarare och dubbla upp, och i så fall vem? Ja, vi hade ju båda Botman i våra rekar, eller hur? Till yes. Trippier, vad tror vi om rotation och sådär? Nu har vi ju sett att de spelade i Europa här ikväll tisdag, och så är det ligan till helgen, och sen så kommer den här matchen mot City då i ligacupen. Den är lite svårbedömd hur de kommer att välja liksom att starta, men risken är väl att han roteras i en av de här två matcherna.
Ja, nej, jag hade inte varit det minsta orolig. Tidig tisdagsmatch i Champions League, han kommer spela i helgen, garanterat. De spelar dessutom sent på söndag, så att det är väldigt, väldigt långt mellan de matcherna. Hade blivit mycket förvånad om vi ser några rotationer i Newcastles backlinje på söndag.
Ja, precis, det är helgen. Då är det kanske mer i så fall till ligacupsmatchen, även om den är mot City där, så... Kanske det också är just mot ett City. Det kanske då man kan rotera Trippier för att plocka in en Livramento eller någon som kan täcka upp lite mer bakåt. Men det är ju på killgissningsnivå från våran sida. Men jag tror som du att Trippier kommer att starta i helgen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad har vi mer då? Kalle Lolk, han undrar om det är värt att skicka Chilwell för Trippier om man har pengarna emellan utan att göra liksom ett extra byte. I ett rakt byte, Chilwell mot Trippier. Is it this?
Ja, alltså jag gillar att få in Trippier och Chilwell är väl absolut en kandidat för det bytet. Så det är inget fel i det. Sen tror jag inte att man ska dra allt för stora växlar av att Chilwell inte spelar där nu. För det fick ingen bra utgång. Och ja, jag vet inte, jag tror att han kommer in i bygget igen. Men ja, bytet är absolut okej. Men bara kanske lite så här kasta upp för alla som sitter med Chilwell att jag hade inte fått panik riktigt än.
Nej, kan vara värt att och ge honom en chans till. Marcus Odin, han har tre spelare där han vill ha pros and cons, alltså för och emot. Och det ska vi såklart få. Så vi börjar med Mohamed Salah, för och emot.
Ja, för är att han är liksom en sjukt konsekvent FPL-spelare. Och nu har han dessutom mittfältspelare som är kreativa, som gör att Liverpool kommer göra troligtvis se sjukt mycket mål i år. Så det är för. Emot är ju garanterat hans pris. Och att man får liksom göra ganska stora uppoffringar för att få in honom. Så. Men det kanske det är värt nu med tanke på att Saka och United inte riktigt kan matcha det som jag tycker Salah erbjuder för tillfället.
Madison för och emot?
Nej, det finns egentligen bara fördelar. Nej, emot är väl att spelschemat på kort sikt här med Arsenal och Liverpool. Men på lång sikt, ja, men alla har ju väl blivit förvånade över att den här Ange-fotbollen har funkat så pass bra initialt. Och Madison är ju liksom en viktig kugge i att det funkar så pass bra. Så att där tycker väl vi, är väl ganska eniga om att han är ett superalternativ i fantasy.
Sista ut då, Onana för eller emot?
Nej, det är bara skicka.
Det finns inga för.
Nej, men där är jag väl lite hård. Men nej, målvaktsbyten är aldrig prioriterade. Det får man ju sånt väl lösa i ett wildcard. Men jag ser inte liksom uppsidan i att betala mer än 4,5 för en Onana som kostar 5 miljoner.
Patrik Antonsson, han undrar om man ska skeppa Archer och Sterling mot Gordon och Alvarez. Så då vill jag flika in att Gordon var ju faktiskt en av spelarna vi nämnde som står på 4 varningar. Och med hans temperament och den uppsynen så är det väl liksom ingen, ja, det är ingen avancerad gissning att det kommer att komma en femte ostskiva inom ganska kort tid. Och då är han avstängd en match, så att det kanske är en spelare man kan se över om det finns andra alternativ. Och Archer sitter väl ändå ganska fint som tredje anfallare. Det är om man då har tänkt att kanske byta till att liksom spela med tre anfallare. Men ja, jag vet inte. Det är klart att man också, jag förstår ju Patricks tanke om att få in Julian Alvarez. Men jag vet inte. Gordon hade jag verkligen tänkt mig både en och två gånger innan jag hade faktiskt landade jag avfärda honom. Och frågan är om det verkligen är det här sättet som han ska få in Alvarez på. Jag hade försökt överväga ett annat sätt, även om jag förstår tanken. Nu Stefan ska få lite målvaktsfrågor. Både Andreas Salomonsson och Viktor Bredal sitter med lite huvudbry hur de ska göra. Andreas, han sitter på Turner och Johnston. Det är nog många som gör i kassen. Två fria byten till hands. Bör man satsa på att göra ett målvaktsbyte eller ta risken med Johnston för Game Week 6? Har inga övriga bränder att släcka? Oh, lucky you. Om man inte räknar usla utfallet från samtliga template-spelare i Game Week 5. Vad känner du kring Turner och Johnston på kort sikt inför Game Week 6?
Ja, nej, men Turner, de har ju en väldigt tuff match. Eller nu tänker jag fel. Va? Nej, men de möter väl City.
Matt Turner möter City borta, så det är nätet.
Ja, exakt. och Johnston, där finns det väl konkurrens. Så jag förstår ju att han är lite orolig där. Svårt. Kanske att man hade offrat ett byte på Johnston till någon som är lite mer säker. Så. Eller så bara hoppas man på fru Fortuna att han får starten där, för att annars så länge Turner är första keeper så är det ingen fara på taket. Och han har väl inte gjort skäl till att tappa den platsen ännu, tycker inte jag i alla fall.
Nej, det är väl han greken som är utmanad där. Och det är klart, det ska till en jävla oflax som både Turner och Johnston tappar sina platser just i Game Week 6. Men någonstans är det ju lite liksom byten waiting to happen. Och det är frågan om det går att härda ut ända fram till ett eventuellt wildcard i Game Week 8-9 någonstans. Ja, kanske. Sitter man ändå med två fria, inte har några övriga bränder. Nej, då, det är inte alltid det kommer det läget att man har två fria och inte så mycket bränder. Så jag hade nog kanske valt att ändå göra ett byte för att få in någon och sitta på liksom lite mera safe. För som sagt, även om det faller liksom väl ut, Johnston får spela eller ja, åtminstone Turner och få lite räddningspoäng, så är det liksom ett problem som kommer att, det kommer inte bli mindre, för konkurrensen kommer inte bli mindre från de har värvat in som ska konkurrera med Turner och Johnston. Så att jag hade kanske valt att rycka plåstret redan direkt. Det känns att man ska stretcha rejält för att nå liksom ända fram till säg Game Week 9 inför ett eventuellt wildcard. Viktor där, och han skriver att just i skrivande stund så sitter jag med Turner och Steel. Har två fria byten han också, och pengar är inget problem. Vem byter man in? Ja, Turner och Steel. Burnleys målvaktssituation, den är ju lite udda, eller hur?
Brightons menar du?
Ja, förlåt, Brightons menar jag.
Ja, nej, det är väl lite som med Arsenal där, att det verkar vara från match till match vem som är tilltänkt startkeeper. Så nej, men vi gillar väl båda fläcken fortsatt, även om du tycker att han är kass. Så vi gillar den som står i Brentford, kan vi väl säga. För att ja, då deras försvar går ut på att släppa en del skott som kommer från, men långt utifrån och från dåliga vinklar, så att det brukar bli ganska bra med poäng från det Brentfords målvakt i FPL. Så det är väl det vi är mest intresserade av.
Ja, men precis. Och som sagt, jag tycker fläcken är, var inne på i början där, att han är för jävla usel liksom i verkligheten. Men det är inte alltid verkligheten och FPL riktigt rimmar med varandra. Det är liksom inte en rak översättning, så, utan man måste se på någonstans var landar poängen. Sen tycker jag inte att fläcken har levererat så mycket poäng som man kanske borde ha gjort. Men ja, det är vad det är. Viktor undrade lite också där om han är inne på att han ska byta ut Jackson, och det kan man ju förstå. Vem tar man in där? Han hade velat ta in Alvarez men sitter redan på tre City-spelare. Han är inte sugen på att byta ut någon eller behöva ta minus. Och Jackson, måste jag tjuvkolla, ligger lite, 7,0 kostar han nu. Ja, vi landar ju liksom lite i samma härad där som vi var inne på tidigare frågan, vem man ska byta in. Det blir ju där runt 6 miljoner, och då är vi på vissa, Avoni, Ferguson, Eduard. Det är ju de spelarna som ligger i den prisklassen. För resten av de här ligger ju strax över Jackson i pris.
Ja, jag tycker att det är ett super solklart byte egentligen, Jackson till Alvarez. Alvarez, han är ju helt sinnessjuk form just nu. Och jag vill inte sitta en enda match till utan honom, kan jag säga.
Nej, det är skapligt FOMO på att sitta utan Alvarez till helgen.
Ja, verkligen. Men vi vet ju, alltså, FPL har ju en förmåga att trolla oss. Så att det som händer är väl att alla gör det här bytet, och så kommer Jackson ju två baljor och Alvarez liksom drar baksidan eller liknande.
Eller bänka. Så,
ja,
så.
Exakt.
Skepproletten liksom.
Ja, så kan det mycket väl bli.
Simon Ronner Greco, han undrar vilka fyra spelare som är ett måste i ett wildcard om man bortser från Haaland. Och ja, ska jag lämna den frågan till dig? Jag har ju redogjort för mitt, men jag kan ju säga utifrån det wildcard jag gjorde, så ska jag välja fyra stycken spelare som är, ja, men spelare som jag verkligen vill ha. Då är det ju framförallt Mohamed Salah, det är Julian Alvarez, det är Etse och det är Madison. Salah, Alvarez, Etse, Madison säger jag som fyra givna spelare i mitt wildcard. Har du fyra på rak arm, eller vill du pitcha in något namn som du känner att jag inte nämnde som skulle vara given i ett wildcard-bygg om du hade dragit det nu?
Ja, det är väl typ Trippier, Rashford, Alvarez. Så. Nej, men bara för att gå emot dig lite. Sen kanske det inte hade funkat om man även ska trycka in en Salah som jag hade velat gjort också. Så jag är inte säker på att jag hade fått ihop det med de andra tre jag nämnde där. Men det är tre spelare jag gillar här på kort sikt. En Boemo kanske också ska nämnas.
Precis. Daniel Karlsson, han har två frågor. Jag tänkte vi ska ta båda, men vi börjar med den första. Bästa ersättare till Rico Henry som åkte på en skada nu i senaste omgången. Och där kan man väl säga att det ser ut som att han är borta resten av säsongen. Så det är väl klokt att börja kika på och byta ut honom. Ja. Vad är spontana liksom, raka bytet som du tänker?
Bottman för mig. Alla dagar.
Jag kan bara instämma. Sen undrar han också, vem ska byta ut mellan Bruno Fernandes och Saka för att få in Salah? Fernandes har bra spelschema men presterar inte, medan det är tvärtom gällande Saka. Ja, hur värderar du Bruno kontra Saka?
Ja, det är tuff. Det är frågan är liksom hur, om man ska, det låter lite som att han kommer sitta kvar med den andra gubben, och då hade jag nog suttit kvar med Bruno över Saka här på grund av spelschema.
Precis, jag hade också gjort det. Anders Lussi, han skriver, kanske inte det lättaste frågan att svara på, men här kommer den. Vad är era tankar om Phil Foden? Spara eller byta?
Jag kommer skeppa honom bara för att annars kan jag inte få in Alvarez i bygget.
Nej. Och jag behöver inte skeppa honom för att få in Alvarez, men jag kommer skeppa honom ändå. Jag är så oerhört trött på människan. Jag tror det i alla fall. I ett WC skeppar jag honom definitivt. Sen hoppas jag att, ja men, två eller tre byten, om när jag väl landar i inte WC, räcker till att byta ut honom. Det kanske inte gör. Men nej, jag är också trött på honom nu, som sagt. När det kommer liksom Champions League och ganska tuff match i ligacupen här, det är ju långt ifrån givet att han får någon start. Så att Anders är inne på det själv, att det kan bli en del rotation. Så att, ja, det, och samtidigt så vet vi att Phil Foden är ju en av de här största snegungespelarna. Att byter vi ut honom till helgen, så kan det komma liksom, ja, det kan komma 2+1 i helgen utan problem. Det måste man vara beredd på när man byter ut en sån spelare. Ska jag nämna det att Anders kräddar oss lite och skriver: sen vill jag bara tacka för ett grymt jobb ni gör med podden och allt runt omkring. Och då misstänker jag att han åsyftar, ja, men det vi gör för våra patrons till exempel, och det communityt som Anders är en del av. Det tackar vi för. Och det låter som lite skryt, men det är ju mer att vi är tacksamma för att ni är så många som lyssnar och är med och skapar det här communityt tillsammans med oss. Så att det är vi som applåderar er. Christian Mikko Blanco, som var med på våran senaste poddresa vill jag minnas, han skriver så här att han har en del som han inte gillar med nuvarande laget, och nu liksom skador och så även, men tror att han håller på wildcardet lite till. Känns bättre mentalt på något sätt att attackera med wildcard när spelschemarna vänder än att spela defensivt när laget är okej. Frågan, den lyder så här: han sitter på dubbelt United, är det dags att byta ut Bruno och i så fall göra Bruno till en Boemo, eller ska han bara göra Rico Henry till Bottman? Ja, vad tänker vi kring bytet Bruno till Mbeumo?
Nej, men det är också ett byte som skulle kunna sitta fint. Men jag är ändå lite rädd för att United gör några baljor mot Burnley. Så det är inte på något sätt något måste byte för mig att göra. Jag tycker det är väldigt 50-50, det bytet.
Jag kan hålla med. Det är ju, man får ju se lite till hur det övriga bygget ser ut också. Det kanske är lättare att släppa Bruno om man sitter till exempel på Rashford också i bygget och hålla kvar. Men ja, det är lite som med Foden där. Släppa en Bruno Fernandes, det är speciellt när de ska möta liksom ett naivt spelande Burnley som ju bara ser ut att vara ett riktigt strykgäng liksom. Det är, ja, det ligger en hål runt hörnet för även för Bruno Fernandes. Thomas Björkman, han undrar hur vi tänker kring City-tillgångar nu när både Liga Cup och Champions League drar igång. Hur mycket vila får Haaland?
Ja, det men som jag var inne på, jag tror att Haaland och de där gubbarna som är viktiga, de får vilan i omgång 5 och 6 i Champions League när City har vunnit alla sina matcher. Så att Det är väl lite så jag ser på det, och dessutom så har de så här, ja men de ska möta Arsenal borta och United borta i ligan. Ja men där vet vi att de, och Brighton också, där kommer de spela sina bästa spelare. Så att det är inte i ligan de kommer vila, det tror inte jag i alla fall.
Håller med. Sen undrar Thomas också, vad tänker ni kring Burnley och Luton nu när det börjar nalkas en double game week? Vi kommer kanske att grotta ner oss ännu mer i just den frågan i nästa avsnitt, när det liksom blir mer läge. Men vi kan ju tjusmaka lite på den. Han undrar om vi ser några måsten, och det kanske vi inte gör vad det gäller Burnley och Luton. Men hur går tankarna utifrån den informationen vi har just nu kring Burnley och Luton inför deras dubbel?
Nej, jag säger att man lika gärna kan blunda för den. Så, för det finns dessutom inget utav lagen som har riktigt bra spelschema efteråt. Så, men vill man ha en liksom kortsiktig uppsida och inte ha några andra byten att göra, så tycker jag Morris är kanske den spelare som är mest intressant, följt av någon billig back. Men mer än så kommer jag absolut inte kika på.
Nej, precis. Man ska ju veta att, som sagt, bytena är dyrbara, och efter den där dubben så kommer väl de man har plockat in och sitta mest kvist. Vi ska avsluta med en fråga från Henrik Jonsson. Han skriver att Mbeumo ska in, men vem ska ut? Han sitter med Bruno, Sterling, Saka, Foden eller Madison. Och då tänker jag att Madison kan vi ta bort. Men av Bruno, Sterling, Saka och Foden, vem hade du skickat för att plocka in Mbeumo?
Ja, det är så svårt att skicka Foden när man har Forrest hemma. Men det är nog han som hade fått rycka. Och det är mycket på att jag vet inte ens om han startar den här matchen. Så ja, och bara för att jag säger det så tar väl han 15 pinnar här på lördag. Men ja. I och med att det liksom inte, det är väldigt oklart där, så där när man, om man ska göra ett sånt byte, då tycker jag att man kan vänta till lördag och liksom fiska om det kommer några trovärdiga källor på Twitter, om man nu har den tiden. Så då kanske man ändå kan få veta om Foden startar eller inte.
Precis, vi väljer att påminna igen då där om att det inte var någon tidig match på lördag, utan att det är sin deadline. Vi tog igenom ett saftigt avsnitt igen utan Alex. Vi hoppas att han ändå är tillbaka nästa vecka. Nu har han fått lite för lång semester här, tycker jag. Men vi får väl inte påminna om hur dåligt vi gick för United. Så kan man ge sig fan på att de går och vinner i helgen. Så är det vi ändå vi ska prata om nästa vecka. Det skulle ju inte förvåna när de ska möta Burnley. Men ja, han klarade sig undan United-sågen den här veckan. Men ja, något sista ord, eller ska vi nöja oss där?
Nej, stort lycka till här inför helgen, tycker jag.
Grymt. Då säger vi tack så mycket för idag. Ha det gott.
Ha det bra.
Nej, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.